Firar du påsk på något speciellt sätt?
Nej, jag firar inte påsk på något speciellt sätt annat än att jag försöker liksom, under påskveckan försöker tänka okay, vad händer idag? Och, vad händer idag? Och sen på långfredagen försöker jag ha det tråkigt.
Ja, men det är ändå traditionellt hållet.
Radio Folkungen den 25 mars 2024 med Klaus, Sven och Ingrid. Idag ska vi ha tema påsk. Vi befinner oss i påskveckan. Men jag ska samtidigt påminna om tinget 24-26 maj. Anmäl dig gärna snarast. Ja, Ingrid och Sven, det är ju inte kvinnodagen idag, så att idag tar jag taktpinnen här, då tänkte jag. Soft girl finns det någonting som heter, har lärt mig idag. Och det är tydligen jättedåligt, för det är en modern kvinnofälla.
Säger Jonna Sima, ja.
Mm. Vad innebär det här?
Ja, men det är en trend som tydligen har spridit sig på sociala medier mer senaste tiden. Jag kan inte påstå att jag har sett det, men det är också att jag kanske alltid har varit i de kretsarna. Och det är framförallt i USA då naturligtvis, med unga kvinnor som säger att jag vill vara hemma och ta hand om hemmet och laga mat och sånt, och sen till slut ta hand om barnen om vi får några sådana. Och det har spridit sig mer och mer hit i Sverige också, alltså bara som en ett fenomen, inte som att folk gör det. Och jag uppmärksammas på TV4 bland annat, där Jonna Sima och en tjej från SD, nu har jag glömt vad hon heter här, Denise Westerberg debatterar om just hur bra det här är för kvinnor att vilja vara hemma och ta hand om barn, familj och hus och hem. Det är väldigt korta drag.
Ja, det är ju fantastiskt att man vill ta hand om sin familj, tycker jag.
Ja, då menar Jonna Sima att det är en kvinnofälla. Att vi borde ha kommit längre och att vi behöver lära oss av historien och vilket fängelse det var på 50-talet när kvinnor var hemmafruar.
Detta fruktansvärda 50-tal alltså.
Ja, det är väldigt... Jag har tagit upp det i någon text också, hur man hela tiden riktar sig tillbaka på den här alienerade hemmafrun ensam. Och det är just det där som jag tror gick fel. Inte att man var hemma och tog hand om familj och hus och hem. Att där gjorde man nog lite fel på 50-talet. När man blev så ensam.
Men om en man skulle vara hemma, är det fel då?
Ja, det tar de faktiskt upp här när de diskuterar. Då avfärdar Jonna Sima det direkt och säger nej, men det är väl ingen man som inte arbetar. Men ja... Det skulle jag nog inte se det som, de här människorna som kritiserade. Det har jag svårt att tro.
Om inte jag kommer ihåg fel här nu, så är ju Jonna Sima en socialistiskt anstruken skribent som skriver i Aftonbladet, och hon har väl varit på Dagens Arena tror jag också.
Möjligt, men Aftonbladet helt rätt, och anstruken. Nu tog alltså det där, hon är ju...
Marinerad.
Ja, ja precis.
Ja, men hon är rödtott helt enkelt. Och hon har ju inget emot att män är hemma och tar hand om hemmet om de försörjs av staten.
Nej, det går väl bra, det tror jag. Det tar hon inte upp.
Mm. Sen kan man ju undra hur mycket riktiga jobb som Jonna Sima har utfört i sitt liv. Om man vill vara på det sättet.
Men vinkeln jag vill lägga på det här är ju egentligen att den så kallade fällan som de hela tiden lyfter fram i den här typen av debatt är ju att kvinnan då inte skulle kunna klara sig själv från mannen. Och så är det väl till viss del. Men hela systemet som vi har byggt upp i västvärlden med Sverige som extrem som vanligt är att all socialförsäkring, all, om man nu ska ha en sån, men all liksom trygghet som man eventuellt skulle kunna bygga upp omkring sig har ju staten i princip tagit monopol på grund av att man tar så mycket av inkomsten. Det går inte att fördela pensionen annat än i väldigt liten mån. Det är ju ett system som man inte själv råd över. Du kan ju inte själv spara till din, eller klart du kan spara till din pension, men de flesta människor gör inte det. Och det uppmuntras inte heller via olika skattetekniska upplägg som staten har ordnat åt oss. Så det är där egentligen jag ser det som kvinnofällan. Det är där man har låst in kvinnor i att bara yrkesarbeta eller bli försörjd av någon annan.
Ja, nej, men det här är ju, vi har ju uttrycket de låga förväntningarnas rasism. Det här är ju motsvarigheten för, men att man byter ut etnicitet mot kön då. Det vill säga att Implicit så ligger det en schablonbild av kvinnor som svaga, halvkorkade våp som absolut inte får fastna i en försörjningsfälla under en man. Och den bilden är ju liksom helt, den är ju fel, den är ju, det är en falsk bild. Den positiva motbilden är ju att hushåll är ekonomiska enheter där vuxna människor fattar en rad ekonomiska beslut tillsammans och i samförstånd.
Jag kallar det för de låga förväntningarnas feminism.
Ja, det kanske vi kan göra. Varför inte?
Men det här är också exempel på hur du svänger alltid. Från att man skulle vara tough girl så ska man nu vara soft girl då.
Ja, just det. Girlboss som hon nämnde i inslaget, den SD-tjejen där.
Precis. Jag har en, låt oss säga ett syskonbarn. En ung dam. Som med sina föräldrar resonerade kring det här. Och det här, man fattar inte alls det här med feminism. Vad är grejen med det liksom? Och nej, men det är jättebra att hitta en man som försörjer en och sådär. Det är jättebra. Ja, men försökte föräldrarna då. Men det kan hända att man, ja, man kanske skiljer sig. Ja, men du får hitta en ny man som försörjer en. Det är inte svårare än så.
Men alltså, det är ju så det är.
Ja, visst.
Och dessutom då, om du har en man som du har byggt ett liv med och faktiskt bildat den här ekonomiska enheten, då är det ju inte konstigare än så än att den mannen har förpliktelser att alltså bidra till det. Du ska ju inte stå på bar backe, utan det är ju någonting man har gjort tillsammans under hela den här tiden. För det de målar upp det som, Jonas Sima-människorna, är att det är någon slags lyxfru som går hemma. Och det är ju inte det som avses i det här, utan det är ju just att man hjälper varandra i livet. Och hemarbete är ju inte, det tycker jag nästan är en av de mest irriterande delarna i feminismen, att hemarbete inte skulle ha ett värde.
Nej, det är bara det som genererar skatt som har värde i det här landet.
Ja, precis. Och nu har man ju gjort det då, ja, nu genererar inte det skatt då på det sättet, men man har gjort omsorg av behövande, sjuka, gamla, barn, utvecklingsstörda får man inte säga nu då, men funktionsvarierade. Det har man ju gjort till också någonting. Det är ju inte beskattningsbart på det sättet, men det är ju inne i det systemet. Så då är det helt plötsligt värt någonting.
Ja, det är märkligt. Inhumant. Ja, vi ska försöka ta några snabba här i nyhetspunkter. Sen vi klarar det, 30 sekunder. Annika Strandhäll och mot HBTQI-lobbyn. Någon som har läst?
Mm. Ja, hon har ju vänt sig mot den här nya lagen om att man ska kunna byta kön och från 16 års ålder tror jag det är nu i det här förslaget som Socialdemokraterna och Moderaterna lägger fram. Och dessutom från 16 års ålder och ett tredje kön var det också. Och det tycker inte Annika Strandhäll
är
bra.
Men det här är ju bara en juridisk grej på pappret. Nu är du någonting annat.
Ja, men det är ju bara det är första steget till att man vill göra det andra också. Att det faktiskt blir en, vad man nu kallar det, medicinsk eller...
Jag tror bara hon är slug här. Jag tror att hon, som den skamlösa, principlösa människa hon är, så positionerar hon sig inför en framtid där hela den här transsexualgrejen kommer smälla i ansiktet på dess tidigare förespråkare.
Mm, därför att
de här operationerna och könsstympningen som det ju handlar om, jag är övertygad om att det kommer komma ett surt eftermäle så att säga på det här.
Det är ju redan på väg.
Ja, och Strandhäll, hon intar bara en position som ska när den diskussionen kommer, när den uppgörelsen med det förflutna kommer, så ska hon stå på lite bättre och torrare mark än sina kollegor. Det är vad jag tror.
Antingen om hon själv har kommit på det, eller om det är så att hon har fått den rollen i partiet, det vet man inte riktigt.
Ja, är hon så listig alltså? Mm, ja, det kanske hon
är. Jag är osäker på om hon är så listig, eller om den som sitter där, vem det nu är, Daniel Suhonen, eller vem det är som...
Nej, men hon behöver inte vara listig i som i genomtänkt och så vidare, utan det här kan fungera på intuition också.
verkar ju ha en väldigt stark intuition för vad som smäller i sociala medier i alla fall. Det har han varit skicklig på.
Ja.
Ja, vi går vidare. Spanien förbjuder Telegram på grund av upphovsrättsproblem. Tror ni om det? Ska vi stänga ner halva internet kanske då, på grund av upphovsrättsproblem?
Ja, det här är väl en testballong på något sätt. Det är fara värt att det här sprider sig. Vilket skulle vara mycket tråkigt. Tyvärr så har jag har personligen hamnat i rätt många diskussioner sista tiden, senast idag faktiskt, med människor på sociala medier då, som på fullaste allvar hävdar att det går inte att titta på någonting på Telegram, därför att det är i princip någon slags overifierad rysk propaganda, allting.
Ja, ja.
Ja, och det här är så det är obehagligt, därför att det är en sak när batikhäxor i kommentarsfältet till SVT:s Facebook säger eller skriver så här, va. Det är en helt annan sak när människor som man trodde var lite vakna, helt enkelt, när de förfäktar den här uppfattningen, då blir det obehagligt på riktigt, därför att det tyder på att vi har slagit in på en väg i helt fel riktning då.
Vad är det för styre i Spanien?
Socialister. Har jag väl för mig, va? Jo, det är det.
Ja, det stämmer. Mm. Ja, Telegram, det är väl några ryssar som ligger bakom. Klart, har man lyckats brunsmeta allt ryskt, ja, då är det bara att stänga ner ryska människor, ryska internettjänster, ryska bankkonton, ja, allt. Fåren springer med. Ja, vi har en... Det här är väl din specialitet, Sven. Volontärbidrag. Muck-F.
Ja, jag har under många år fascinerats av hur framförallt Socialdemokraterna då, men det har ju bara fortsatt i tangentens riktning under borgerliga regeringar, men hur de har socialiserat föreningslivet. Det vill säga, man har gjort de ideella föreningarna, man har satt en heroinkanyl i armväcket på dem och ger dem bidrag då, så att de ska vara beroende av makten, helt enkelt. Och då är det så att regeringen har nu beslutat att ge min favorit MUCF i uppdrag att dela ut 20 miljoner kronor. Det är inte mycket pengar så, va? Men 20 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer som arbetar med volontär samordning. Och då är första meningen här på nättidningen Alltinget, eller Alltinget, eller hur det nu ska uttalas. Den lyder så här. Den här meningen säger allt hur bisarrt det här är. Syftet med bidraget är att öka möjligheterna att engagera sig ideellt.
Just okay.
Det. Så att,
är det inte så här, hur många glassar kan du äta på fastande mage? En, så är det inte fastande mage. Är det fortfarande volontär verksamhet? Ja, men precis. Då?
Har man ingen lokal, vet ni, så är det ju så.
Ja, för dumt. Ja, du får en till här sen. Valmyndigheten, de oroar sig över att det är för mycket partier.
Ja, det här är ju... det här dök ju upp... jag prenumererar på vissa sökbegrepp på Google som har med valmyndigheten och valsedlar och sådär att göra. Och då dök det här upp, och det var ifrån... KT-kuriren, vad kan det vara? Karlskrona, Katrineholm, nej. Ja, det är väl någon lokaltidning någonstans i Sverige. Och då har de satt en rubrik så här: pirater och onda kycklingar oroar valmyndigheten i EU-valet. Och pirater och onda kycklingar, det anspelar då på Piratpartiet respektive ett plojparti som heter Ondkycklingpartiet eller något sånt där.
Jaha.
Och så står det då i någon slags preview-ingress här på Google så här. Ovanligt många partier är anmälda till årets EU-val. Nu varnar valmyndigheten för att det kan riskera väljarnas förtroende.
Åh, herregud.
Finns det för mycket att välja på så kan tydligen väljarnas förtroende på något sätt påverkas. Och då tänker jag så här. Okej, det var presidentval i Ryssland. Det fanns 4 kandidater att rösta på. Om jag tolkar svensk massmedia så är det för lite på något sätt. Men det finns tydligen också en övre gräns. Och det skulle då, eftersom jag har en gång i tiden en gedigen matematisk utbildning, så undrar jag, vilket intervall är det som gäller för att det ska vara demokrati och fint och väljarnas förtroende inte ska riskeras?
Det är ju den som man bestämmer just då.
Ja,
men det finns en diskontinuitet här också vid 2. Därför att ett parti, som i Kina då, det är ju fel. Det är diktatur. 2 partier, som i USA, det är jättebra. 4 partier är då för lite. Eller 4 alternativ är för lite. 8 som i Sverige, det är idealiskt. Och sen är det då någon slags avtagande då på den här kurvan. Så att, ja, det är liksom, det är flera svängar på den här kurvan så att säga. Kanske en typ av fjärdegradskurva eller någonting.
Ja, det där var ju en bra civilingenjörs sammanfattning.
Det är svårt det här med demokrati alltså.
Alla som har någonting i pallet fattar ju att det här är bara ren gallimatias.
Man kan ändå konstatera att demokratin är en fara för demokratin, kan man ju säga.
Ja. Medborgarna får inte vilja bilda för många partier. Då blir det förtroendekris.
Ja, framförallt är medborgarna en fara för demokrati.
Fast bara om de har rösträtt, Klaus.
Ja, just det. Ja, vi går vidare. Vi har en grön bubbla också att spräcka idag. Lite ovanlig. Det här är ju på temat att det tar en generation att förvärva en, ska man säga, en rikedom. Och sen nästa generation ärver och den tredje fördärvar.
Mm.
Och det här är era 2 specialiteter som korsar här, så ni får behandla den här stena arvtagarna.
Ja, alltså det är ju att Stena koncernen då, som är inne på tredje generationen, de är ju Göteborgs baserad familj. Jag känner till dem ganska väl. Där är man inne på tredje generationen nu och de vill investera i den gröna bubblan med ett Harald Mix-bolag som jag nyss glömde namnet på. De kan ju du utan till, Sven. Ja.
Det är Northvolt och H2 Green Steel.
Båda, han tog ju båda igen där.
Mm.
Det är alltså den unge Stena i min generation som gör detta nu.
Kommer säkert gå jättebra.
Ja, vad jag tror att vi ser, det är att om människor som Henry Ford, Ingvar Kamprad, så klassiska industrialister och handelsmänniskor så att säga. Om de får symbolisera den gamla kapitalisten som hade smarta nya idéer, realiserade dem och blev ekonomiskt framgångsrika, så tror jag idag har vi fått ett näringsliv som ser som prioriterat att stå det politiska modet nära, och att genom att ha den positionen sen profitera ekonomiskt på den.
Det finns ju i alla fall en sån gren. Det är ju inte alla.
Nej, det är inte alla. Det är absolut inte. Men om man betraktar näringslivet även som en maktfaktor i samhället, vilket det naturligtvis är, utan att liksom lägga några, vad ska vi säga, värderingar eller moralisera över det, så tror jag att en stor del av den makten ligger idag hos strukturer då. Det kan vara familjer eller ägarkonstellationer som företräder den här uppfattningen som jag försökte redogöra för. Det vill säga de står nära det politiska och det är den vägen som man ska göra sina pengar. Det där är ju att fjärma sig från vad som är den positiva och värdeskapande marknadsekonomin. till förmån för ja, något helt annat.
Ja, det går ju såna där vågor.
Ja, onekligen.
För dervarvågen finns det många av nu. Sen finns det några som är på väg upp.
Man behöver ju inte oroa sig över det här med att man måste skatta sönder företag för att ingen ska få en tjuvstart i livet. Och de här finansfamiljerna ska växa sig oändligt stora. Därför att det tar bara några generationer så är allting borta.
Just det.
Man behöver bara vänta.
Det är kul i den här artikeln som vi refererar till nu då, på Affärsvärlden, så står det: miljardkassan som ska borga för likviditet i bolaget satsar på Vargas högriskprojekt. Bara den meningen säger ju väldigt mycket om man har lite en kritisk blick.
Mm.
Borga för likviditet. Flera miljarder. Okej.
Okay. Okay, de har alltså inte likviditet idag. De behöver likviditet. Det låter ju bra.
Mm, ja, det är något jag vill vara med om.
Mm. Ja, alla de här unga generationerna, det är mycket investeringar, så här elsparkcyklar och åter recyclekläder och koldioxidinfångning. Alltså, det är typiskt sådana här trendföretagande. Mycket socialt. Till skillnad från deras fäder som investerade i fartyg och industri och sådana saker. Kristina Stenbeck är också en sån där som jag jobbade i finansbranschen när hennes pappa dog där. Hon tog över Jan Stenbeck. Och hon var ju som en prinsessa där som hon gled omkring i finansbranschen och sprätte pengar omkring sig. Men nu är det ju slut med den där sagan också.
Ja, alltså har det gått så dåligt för henne? För hon var ju ändå, ansågs ju ändå vara inte så där fördärvare riktigt. Det kanske hon är.
Ja, jag tror hon anlitade en massa folk som har hjälpt henne att sätta sprätt på pengarna. Diverse olika projekt. Och kanske mjölkat ut lite över sin egen personliga vinning också.
Mm.
Så vad jag förstår, han lämnat ifrån sig det mesta ansvaret. Hon har behållit några sådana här sparkcykelbolag eller någonting. Kanske något väderkransprojekt också.
Ja, det skulle jag tro.
Mm. Ja, bra. Vi ska prata ekonomihörna. Vi ska ha en liten så här trudelutt, en liten jingel till det här. Komma på någon. Vi ska prata Robinson Crusoe idag. Känner du till Robinson Crusoe ekonomi?
Alltså det kan jag inte påstå när du sa det. Ingen klocka ringer, men när du börjar berätta kanske jag hänger med bättre.
Okej, den stora... Nu får ni avbryta här, annars blir det bara jag som orerar. Och det blir tråkigt. Den stora bilden här är... Om man tittar på till exempel Adam Smith, som anses vara nationalekonomins fader, vilket är fel, men okej. Låt gå för det. Han var i alla fall en bra ambassadör för de här idéerna. Även om han inte alltid hade rätt i det han hittade på själv sen. Men man kan säga så här, en ekonomi växer av fyra saker. Och de hänger ihop två och två. För det första så växer ekonomi av sparande som kan investeras i ny teknik, vilket ökar produktivitet. Vilket är ekonomisk tillväxt. Ett annat sätt att skapa ekonomisk tillväxt är genom specialisering och handel. Och idag ska vi prata om den första, de här två. Det vill säga sparande och investeringar. Och poängen med en sån här Robinson Crusoe-ekonomi är att man kan analysera de här ekonomiska begreppen med så få rörliga delar som möjligt. Så man kan bara se på några enkla saker och se hur de samverkar. Och det här är ett exempel på en ekonomi med en enda person. Han har alltså ingen att handla med. Ingen att specialisera sig och byta med. Utan här handlar det bara om sparande, investeringar. Det är det man tittar på i den här modellen. För Robinson Crusoe var ju ensam på ön tills han upptäckte att det fanns annat folk där också. Så vi har alltså att göra med en enmansekonomi. Och man kan ju säga så här då att om vi återgår till det som vi pratade om för några veckor sedan. Vi pratade om handlingsaxiomet som sa att en människa agerar för att inte nödvändigtvis maximera sin plånbok, men maximera sitt välbehag eller minimera sitt obehag. Och då har man då Robinson Crusoe kommit till en ö här, Han måste ha mat. Och ja, han får jobba rätt hårt. Han fiskar. Och när han fångar en fisk, då har han två val. Som är alla ekonomiska resurser. Man kan konsumera den eller man kan spara den. Det är allt. Och sen är det ju, varför skulle han vilja spara? Varför skulle han vilja spara fisken? Vi glömmer nu att det är en tropisk ö, man kanske inte vill spara en fisk så länge, men det kan, en ekonomisk resurs. Varför vill man inte konsumera den direkt?
Han kanske har mer fisk än vad han behöver just nu.
Ja, det är alltså en anledning. Du kan ha vila imorgon istället.
Eller spara den tills det blir sämre tider. När han inte får någon fisk ändå.
Ja, säkerhet. Men det kan också vara så här. Så båda de är giltiga. Man ja, kan spara för att få semester imorgon. Eller osäkra tider och så. En annan anledning är att han kan vilja spara fisk för att istället för att fiska imorgon, sätta sig ner och fläta ett fiskenät. Och då har han alltså, för att kunna göra det så måste han ha sparat resurser att leva på medan han då utvecklar teknik. Så det här är ett exempel på när man sparar för att kunna investera. Och det gör att han nästa dag kan fånga med det här nätet då, fånga ännu mer fisk, kan bli mer produktiv. Istället då för att få 10 fiskar en dag så får han 20 fiskar en dag. Då har han fördubblat sin ekonomi. Ekonomin har växt. För det är det som är ekonomisk tillväxt. Det är alltså när produktiviteten ökar. Man kan göra lika mycket med samma mängd resurser. Eller man kan göra mera med samma mängd resurser. Alternativt lika mycket med färre resurser. Så här ser vi då att sparande möjliggör investeringar. Och investeringar då leder till ekonomisk tillväxt. Det låter ganska logiskt, eller hur?
Mm.
Mm.
Men det är inte så självklart. Därför att öppnar man en tidning eller ja, en akademisk bok så ser man ofta sådana här påståenden som att vi måste stimulera ekonomin, måste stimulera efterfrågan för att få igång ekonomin eller stimulera ekonomin. Det vill säga att vi måste dela ut pengar till folk så att de konsumerar. Och när de konsumerar så skapas efterfrågan och då går fabrikshjulen igång. Det är keynesiansk teori. Det här i sig är alltså tvärtom. Sparande skapar tillväxt. Enligt annan keynesiansk teori så är det efterfrågan, det vill säga konsumtion, som skapar tillväxt. Det vill säga, ju mer fisk Robinson äter istället för att spara, desto rikare blir han.
Mm.
Så att även om det låter så självklart, och det som är fördelen med sånt här litet isolerat resonemang, man kan se liksom, hur det verkligen ligger till då.
Kan man ta fler sådana exempel med Robinson Crusoe som blir lika bra illustrativa?
Jag brukar ta ett annat exempel för att förklara hur sparande genererar tillväxt och inte tvärtom. Du har en bonde som han får en skörd ett år. Och som alla resurser kan han återigen välja mellan att konsumera eller spara. Han kan, ju mindre han konsumerar, desto mer har han till utsäde för nästa sådd. Och han får större skörd nästa gång. Enligt modern ekonomisk teori så får han större skörd om han äter upp mer av sin säd. Jag vill aldrig höra någon säga att vi måste konsumera för att få igång ekonomin.
Men då ska ju alla förstå att vi har ju varit mästare i Sverige på att, eller vi, Socialdemokraterna, ett jättebra exempel, det är att bygga motorvägar som inte behövs.
Jaja.
Vi har alltså, jag ska inte gå in i detalj, men det finns motorvägar på ställen i Sverige där trafikintensiteten inte alls motiverar att vi har det. De flesta bilister då, eller de flesta människor när de kör bil tycker att ja, men det här är ju jättebra. Men de tänker ju inte på att dels har de varit med och betalat för anläggandet av någonting som egentligen inte behövs.
Mm.
Och sen så betalar de dessutom för underhållet av många fler kvadratmeter väg än vad som behövs. Det här är ju själva verket ett ok som har ett ekonomiskt ok som har liksom fjättrats vid deras rygg. Mm. För att felaktiga ekonomiska teorier säger att det här är bra.
Ja, precis. Det är en keynesiansk teori. Man hör ofta såna här saker. Man tittar på såna här... Sossarna byggde också det här miljonprogrammet. 1 miljon lägenheter på 10 år. Och i själva verket så fanns det ingen bostadsbrist i Sverige. Men ja, man gjorde det här då. Och när staten går in och gör såna här saker, till exempel stimulerar industrier som gröna bubblan eller bygger bostäder eller vägar. Och sen så kraschar ekonomin för att man har fått obalans i den då. Vilket man alltid får när man gör såna här saker. Stort sett alltid. Och då så finns ju vägarna kvar. Lägenheterna finns kvar. Väderkvarnarna står kvar. Då hör man ofta folk säga, ja men okej, det kraschade. Men vi har ju i alla fall grejerna kvar. Så att det var inte bortkastat. Nej, fast det var bortkastat. Därför att vi hade kunnat haft någonting annat istället. Som människor faktiskt hade velat ha.
Alternativkostnaderna, ja.
Ja, precis. Ja. Vi hade kanske kunnat haft flygande bilar om vi hade fått behålla de här resurserna.
Och det är exakt samma med det. Det är inte bara resurser du lägger ner i form av pengar, utan det är också tid av människornas huvuden och fokus av...
Precis. Och här har vi då det finns en alldeles utmärkt uppsats av en fransk ekonom som heter Bastiat. I engelska översättning heter den What is seen and what is not seen. Han pratar just om det här. Vi kan se att vi har byggt en massa motorväg. Och motorvägen finns kvar, så att säga. Men vi kan inte se vad vi skulle kunna ha haft istället. Han är en fantastisk skribent, den här Bastiat. Så att jag rekommenderar alla hans uppsatser. De är inte svåra, ingen matematik. Bara logiskt, enkelt, ekonomiskt resonemang. Sista poängen jag vill göra med det här då. Det är... Hur mycket ska man spara kontra konsumera? Här har vi... Det här hänger på individen. Vissa vill konsumera nu och inte bekymra sig om morgondagen. Han är nöjd med att fiska 10 fiskar idag, 10 fiskar imorgon, 10 fiskar i övermorgon. Någon annan vill fiska 15 fiskar idag och investera i tillväxt imorgon. Inget är mer rätt än något annat. Har ni sett det här marshmallow-experimentet?
Ja.
Nej.
Vad får Ingrid beskriva det?
Ja, det är att man låter barn säga att antingen äter du en marshmallow nu och så äter du den. Men om du låter den vara, då kommer du få 5 marshmallows sen.
Ja, okej.
Det här är ett experiment som mäter någonting som kallas för tidpreferens. Eller jag brukar kalla det för närtidspreferens. Det vill säga, hur mycket värderar du mer att få konsumera någonting nu i närtid än är villig att vänta och få någonting mer större. Och det är det här, beroende på vilken tidspreferens man har, det avgör hur mycket man vill konsumera nu eller spara det i framtiden. Så det finns inget som är rätt här, hur mycket det ska vara. Konsumtion eller sparande.
Min livshållning är ju att jag tycker jag stjäl av min framtid om jag slösar saker idag.
Mm. Precis. Staten vill egentligen att vi ska konsumera då. Tänka kortsiktigt. Den tror att det gynnar ekonomin och skatteintäkterna. Det var den lite korkad.
Jag kommer ihåg efter corona där, eller mitt i corona var det väl, så gick Magdalena Andersson runt och sa, köp nu alla en god kaffe så vi får igång julen igen.
Ja, men där har du det liksom, idiotiska resonemanget. Men sen så är det olika kulturer har olika tidspreferens också. Men i vår kultur så har vi varit tvungna, eller våra förfäder har varit tvungna att kunna planera för att överleva vintern. Så det har skapat en kultur med låg tidspreferens, vilket leder till en växande ekonomi, en ekonomisk tillväxt. Medan i andra varmare länder så har man inte behövt, ja, det växer mango varje dag på året liksom.
Jag har ju
under träd och vänta.
Jag har en teori om varför jag är som jag är, inte bara min personliga läggning utan också att jag har såna nära band med historien och mina äldre släktingar. Så att jag har fått höra mycket mer hur det var när man faktiskt behövde tänka så.
Mm.
Jag säger inte att jag är fantastisk som gör så, men det är sån, jag märker stor skillnad i den här lite snabbmatsgenerationen som jag kallar oss.
Nej, men i ett, vad ska vi säga, jordbrukande hushåll i en vidare bemärkelse, så att inte bara jordbruk, utan man måste fixa med ved inför vintern och så vidare. Så det har ju varit fundamentalt i tusentals år att kunna allokera sin egen arbetskraft för, alltså att fördela det mellan olika sysslor då. Och det är ju faktiskt rätt komplext om man jämför med, vad vet jag, någon flock av några rovdjur som drar runt på savannen. Jaga när du är hungrig, ät dig mätt, vila. Och så börjar det liksom om. Medan det här människans hushåll då, som fastboende, blir väldigt annorlunda och kräver helt andra kognitiva och mentala förmågor liksom.
Precis. Jag hade en ekonomiprofessor en gång, han sa att ett folks välstånd är proportionellt mot deras utbildningsnivå, deras hälsa och omvänt proportionellt mot avståndet från ekvatorn.
Okej.
I alla fall. Bor man här uppe i norr, då måste man ha låg tidspreferens för att överleva. Och det leder till en mentalitet som leder till ekonomisk tillväxt. Trots att det är kargare klimat och så. Och sen så har vi välfärdsstaten då, som verkar i motsatt riktning. Det skapar hög tidspreferens. Det vill säga, tänk inte på framtiden. Det finns någon som tar hand om dig. Ja, vi ska lämna ekonomihörnan. Nu ska vi prata påsk. Det blir mycket min röst här då, så ni får hjälpa mig att avbryta här. Var kommer påsken ifrån?
Judendomen.
Jag skulle vara till och med säga att den kommer från israeliterna.
Ja, man var väl 12.
Man var 12 stammar, ja, precis. Ja. Varav judarna var en stam. Mm. Jag brukar vara ganska noga med att skilja på det där, för att Gamla testamentet är inte boken om judarna, det är boken om israeliterna. Varav judarna var en stam.
Då måste jag få faktiskt revanschera mig lite här och säga att senast igår när jag och min hustru och vår dotter diskuterade Gamla testamentet, så sa jag faktiskt sådär.
Bra, poäng till dig sen. Ja. Nej, alltså jag älskar Gamla testamentet, jag tycker det är helt fantastiskt. Det finns så oerhört mycket som är liksom mänskligt och tidlöst där i. Och jag brukar tjata om att våra förfäder, jag skrev en text här i veckan faktiskt, eller förra veckan, om just de 10 budorden. Hur jag hävdar att våra förfäder var mindre naiva på grund av att de hade den här boken. Och kunde den. I alla fall. Abraham. Han fick ett löfte om ett speciellt utvalt land. Kanans land. Palestina. Det som blev Israel. Och det enda behövde göra i gengäld, det var att acceptera att det finns bara en gud. Och sen skulle han lyda honom och sen skulle han få alla de här grejerna. Han skulle få ett land, han skulle få rikedom, han skulle bli ett stort folk. Så då flyttade han till det här landet, men det bodde ju folk där redan. Så han kunde liksom inte ta landet ändå. Han fick en son som hette Isak och han fick en son i sin tur som hette Jakob. Och han bytte namn till Israel och fick 12 söner. Så att man ska kunna de 10 budorden och ska man kunna Israels 12 söner också. I sin kristendoms allmänbildning. Har ni sett filmen om Josef i Egypten?
Nej.
Nej.
Okej. Okay. I alla fall, det är en populär tecknad film. Jag har gjort många andra spelfilmer också, men de flesta barn har sett den här filmen från Josef i Egypten. Det var så att Josef var en av Jakobs söner. Det var hans favoritson faktiskt. Och hans bröder var avundsjuka på honom. Så att när de var ute på och jagade någon dag, så sa de, vi slår ihjäl honom, Josef. Ja, fast det var en som sa, men vi kanske inte behöver slå ihjäl honom, vi kanske kan bara sälja honom som slav. Så då sålde de honom till en karavan som var på väg till Egypten, så hamnade han där. På omvägar då till slut så fick han väldigt hög position i högt ämbete då i förvaltningen där hos farao. Han kunde tyda drömmar. Kommer du ihåg Josefs dröm? Eller den dröm han tydde i alla fall, faraos dröm?
Nej.
Farao hade drömt en dröm om 7 feta kor och 7 spinkiga kor. Och Josef hade rykte om sig att kunna tyda drömmar. Då sa han så här, det betyder att det kommer 7 goda år och sen kommer det 7 svåra år. Aha, sa farao. Då får du bygga, vad heter de, silos, heter de, såna här spannmålslager.
Mm.
Och så lagrar de då maten där under 7 år. Sen när det kom 7 svåra år så kunde de överleva på det. Och då var det också svält hemma hos Josefs pappa, Israel. Så då skickade de, han skickade Josefs bröder till Egypten för att köpa spannmål. Och Josef kände igen sina bröder. Och sen, det här är en fantastisk berättelse när han känner igen dem och de känner inte igen honom. Och han lurar dem och liksom testar dem, se om de har ångrat sig. Ja, det är en fantastisk berättelse. Man kan rekommendera den. Till slut avslöjar han då vem man är. Och han hjälper dem och så. Och sen så flyttar hela familjen dit under de här svåra tiderna. Och så växer de där och så stannar de många generationer. Och så kommer det då nya farao hela tiden. Och så kommer det en då som tycker att de här israeliterna, det är för många. Det är farligt. Det börjar bli en fara för vårt land. Här finns det någonting att lära sig. I Gamla testamentet visste man nämligen redan att det är farligt att ha främmande folk som bor hos sig. Det skulle vi kunna lära oss någonting av. Så vad man gjorde var, farao han förslavade dem, gjorde dem till slavar. Lät dem bygga då vägar och pyramider och allt vad det var. Palats. Och en dag då så, ja, så bestämmer man sig också att jag ska slå ihjäl alla, de förökar sig ändå, för många. Så vi ska döda alla små pojkar. Och det är här då som Moses gömdes i vassen och så faraos dotter hittar honom och så får han växa upp i palatset. Men han vet ju att det här egentligen hans folk som slavar där ute. Så då befriar han dem till slut. Och så lyckas han få dem då att lämna Egypten. Och vad gör han då när de lämnar Egypten?
Gå genom öknen.
De går genom öknen.
Där fick jag ett rätt, äntligen.
Ja. De ska få det här landet nu som Abraham fått i löfte. Äntligen ska de nu, för nu är de många. Så nu är de så många så de kan slå ihjäl alla som bor där och ta över landet. Så de är på väg dit. Men det första de gör när de har lämnat Egypten, de går genom Röda havet och så vidare, är att de, Moses säger åt dem, okej, från och med nu, ni måste alltid minnas det här som ni har varit med om. Fångenskapen i Egypten och hur Gud har befriat er. Ni får aldrig glömma det. Därför instiftar vi påsk. Och den ska firas då 14:e dagen i första månaden varje år och så vidare. Och det ska ni göra med det att ni ska slakta ett felfritt lamm. Ni ska äta osyrat bröd som påminner om att när vi drog ut ur Egypten så hann vi inte jäsa brödet. Ni ska äta bittra örter. Och det här ska ni göra varje år. Och ni ska berätta för era barn varför ni firar det här också. Varje år ska ni berätta för era barn varför vi firar det här. Så att de kan komma ihåg fångenskapen och befrielsen. Och det här kan man se fortfarande idag. Judarna är väldigt bra på att förmedla historien till sina barn. Är vi bra på det, vi svenskar eller västerlänningar?
Inte i dagsläget, nej.
Jag har varit med på en sån här judisk påskhögtid. Så man äter de här grejerna. Och sen berättar man berättelsen om fångenskapen i Egypten. Man berättar om allt lidande som alla andra människor har utsatt judarna för. Och så lägger man till då andra världskrigshistorien har man lagt till. Så det är en lång berättelse om hur synd det är om de här och hur alla människor i alla tider har hatat dem. Man kan ju fundera på vad det får för effekt hos människor som växer upp med vetskapen om att de är hatade av alla andra och måste hålla ihop.
Jag tror inte vi behöver säga så mycket mer om det. Det kan nog de flesta räkna ut.
Precis. Den här ceremonin kallas för seder. Seder. Det har ingenting med seder att göra, utan det heter seder. Det tas med S. Så i alla fall, påsken i sitt ursprung är en högtid för att fira friheten och påminna sig om friheten och hur man behåller sin frihet och låter bli att bli förslavad. Och sen när den övergick då till att bli, när Jesus föddes, så övergick i påsken då till att bli en högtid för att fira friheten från döden. Så det är fortfarande en frihetlig högtid. Och det här är ju egentligen de kristnas viktigaste högtid. Inte julen egentligen, den är mysig och så, den är också viktig, men påsken är egentligen den största. De fick med sig någonting när de var ute i öknen och vandrade. De kom till ett berg och Moses gick upp på berget. Vad fick han där? Han fick stentavlor, ja. Med 10 stycken budord, eller 10 stycken regler. Ni vet, Jordan Peterson har den här 12 regler. De hade 10 regler. Och det var här jag skrev också om dem. Jag skrev om det här i veckan. Det här är 10 regler för hur man skapar ett starkt samhälle. Och vi gjorde en podd om just det här, tror jag, för några, ett år sedan eller två kanske. De 10 buden. Jag ska bara nämna 2 av de här 10. Som jag anser är väldigt viktiga då för att bevara sin frihet och sin nation. För det var det handlar om. Följer de här 10 reglerna så kommer ni för alltid leva i trygghet i det här landet. Nummer 1. Inga främmande gudar. Det vill säga inga främmande religioner. Det vill säga inga främmande kulturer. Det vill säga ingen mångkultur. Det är det första budordet. Det låter ju väldigt lätt, va?
Ja, det är alltså det, lika barn leka bäst, sånt. Det är vi ju kvar.
Mm. Och det visade sig att av alla 10 budord, det som de hade svårast för, det var det här budordet. Vilket gjorde att de till slut gick under.
Vilka är de?
Israeliterna.
Ja. Mm.
För löftet var, håll de här 10 och ni kommer för alltid leva i trygghet och välstånd. Men de kunde inte. Det fjärde är, hedra dina förfäder. För att du länge må leva i det här landet. Lyder det. Det vill säga, tro inte att du vet bäst. Tro inte att du är smartare än dina förfäder bara för att du har en iPhone i fickan med Google. Lär av dina förfäder. Respektera deras erfarenheter. Respektera deras fördomar. De är byggda på erfarenheter.
Jag måste bara återkoppla kort till den här Jonna Sima. Hon säger ju någonting i stil med att om vi inte går in och styr kommer vi aldrig komma längre.
Nej, precis. Vad menar hon? Komma längre?
Ja, vad menar du komma längre i vad? I jämställdhet då är hennes... Och det är ju hennes mål som hon har bespetsat sig på. Men jag tycker det är ett intressant förhållningssätt till världen. Vi måste komma längre. Och alla andra innan har varit så dumma.
Det går ju också att sätta ett namn på... Om fjärde budordet. Budordets budskap då är hedra dina förfäder. Så går det ju att sätta ett namn på motsatsen till det. Anser jag. Och det är ju högmod.
Mm.
Alltså tron att... Har ni någon gång känt att det finns massa människor i våra tidevarv som uttalat eller outtalat har uppfattningen Att just nu, just när de lever, så har mänskligheten tagit någon slags evolutionärt, moralevolutionärt hopp upp på en högre nivå.
Jo.
Jag anser ju att det här präglar hela vår samtid. Eller det är en av sakerna som präglar vår samtid. Och det är ett högmod som står i bjär kontrast till fjärde budet.
Ja, det är precis det. Hela progressivismen är ju det egentligen. Tron att alla restriktioner som våra förfäder hade på våra samhällen och vad vi gjorde, att de gjorde det för att de var liksom efterblivna och lite dumma i huvudet. Inte för att de kanske visste någonting.
Jag tror att man också blandar ihop teknisk utveckling som inte heller, vill jag också påpeka, inte heller alltid bara går framåt. Så det är, ja okej, det går framåt i någon mening då, men kanske inte alltid är bättre. Om man blandar ihop den tekniska med den moraliska och själsliga, som inte alls har med varandra att göra egentligen.
Mm. Ja, vi har ju till exempel en teknisk utveckling nu. Då har vi den här digitaliseringen som hetsas fram från EU och Sverige. Jag ser bara ett framväxande övervaknings- och kontrollsamhälle med det där. Jag ser inga fördelar.
Med den delen av det, nej.
Nej, ett annat exempel på teknisk utveckling som inte för oss framåt, det är ju när man får ny teknik som ökar produktiviteten på ett visst område, men där det finns en fruktansvärd alternativkostnad, till exempel miljöförstöring.
Mm.
Och då menar jag nu riktig miljöförstöring, är att förväxla med klimatfabler och annat. Så att man får fram till exempel någon typ av kemisk process som gör någonting och titta här vad mycket vi får ut, men man häller ut alla restkemikalier i sjön och så förgiftar man jordbruket och så vidare.
Ja, att man andas in alla dessa plaster och mjukgörare och
ja,
väderkvarnar. Och, ja,
reglerar vattendrag och slår ut hela ekosystem, eller hela sjöar försvinner, som det finns exempel på, med liksom bara total livsmedelskatastrof som följd.
Vända på floder som sovjeterna höll på med. Ja.
Väldigt god poäng, Sven.
Men det är också en typ av högmod.
Mm.
Alltså att tro att man alltid kan tämja eller bemästra naturen.
Men det är ju den linjen vi ser i modernismen, att tämja naturen, tämja människan till någonting som ska bli högre stående än det som redan fanns.
Mm. Det, för att knyta an till ekonomidiskussionen här, så det är också en fråga om tidsperspektiv. Har man för korta tidsperspektiv så kan man misslyckas i sin, så att säga, i sin riskanalys och i sin konsekvensbedömning. Så att man suboptimerar då, så att säga, mänsklig produktion på ett område till nackdel för långsiktig stabil produktion inom ett annat område. Och om det här andra området är viktigare för vår överlevnad på sikt, så har vi ju misslyckats.
Vet du vad jag tänker på när du säger det här just nu? Eller ser vi samma tanke? Jag tänker direkt på coronavaccinet.
Ja, det är väl alldeles utomordentligt bra exempel. Och kost överhuvudtaget. Alltså vad vi lägger ofantliga resurser på att producera skit som människor stoppar i sig och som bara är dåligt. Det löser våra kortsiktiga kaloribehov, men det gör människor sjuka och improduktiva. Och...
Ja, eller vi kan ta ett annat exempel. Massinvandringen som skulle ge oss fina ekonomiska fördelar. Vi behöver arbetskraft. Det är brist på arbetskraft.
Ja, det är...
Det har aldrig varit brist på arbetskraft i Sverige. Aldrig någonsin. Möjligen efter digerdöden att det tillfället var lite brist på arbetskraft. Men det försvunner lika mycket munnar som händer.
Precis.
Så att proportionen är helt oförändrad mellan producenter och konsumenter. Ja. Så de fick i alla fall de här 10 reglerna med sig då för hur de skulle få fortsätta att leva i frihet, trygghet och välstånd för evigt i det här landet. Så lätt. Följde de här 10 sakerna. Och de här budorden kom då med en, förutom ett löfte om allt det här fantastiska de skulle få. Det finns en kapitel i 5 Mosebok, kapitel 28, där han räknar upp allt, all den här framgången kommer ni få om ni gör det här. Och så andra halvan av kapitlet, det är förbannelserna om de inte håller. Jag ska bara läsa några verser i det. Och det ska ske att liksom Herren förut fröjdade sig över er när han fick göra er gott och föröka er, då ska Herren fröjda sig över er när han utrotar och förgör er. Och ni ska ryckas bort ur det land dit ni nu kommer för att ta i besittning. och Herren ska förströ dig bland alla folk ifrån jordens ena ända till den andra. Och där ska du tjäna andra gudar som varken du eller dina fäder har känt. Gudar av trä och sten. Kommer du tänka på en boktitel när du hör den förresten? Gudar av trä. Trägudars land kanske ni har läst. Jan Fridegård.
Känner inte det.
Nej.
I alla fall. De fick en varning då att håller ni inte det här, då kommer jag utrota er. Och jag kommer göra det med glädje. Säger Gud. Så att det här idén att de skulle ha fått det här landet för evigt, den finns inte. Den är falsk. Alla löften ges villkorligen. Ja, och då var de då äntligen redo för att ta det här landet. Och då kan historien om Jerikos murar, dansade runt och blåste trumpeter. Till slut så föll de murarna. Det var den första staden de tog. Och sen så tog de det mesta av det här landet. Och en dag, och det gick rätt bra alltihop. De förökades, de växte, de blev starkare och rikare, precis enligt löftena. Men så en dag så sa de, vi vill ha en kung. Och då sa Gud att det är en dålig idé. Han kommer lägga skatt på er, han kommer tvinga er till dagsverkan, han kommer dra ut er i krig. Ja, ja, visst, visst, vi hör vad du säger, men vi vill ändå ha en kung som alla andra har. Okej. Okay. Varsågoda. Lycka till. Nu fick de en kung som heter Saul. Han började bra. Han spårade ur, blev en krigarkung, precis som de hade blivit varnade. Sen efter honom kom den här David, han som slog ihjäl jätten Goliat. Han blev kung. Och under hans regeringstid kan man säga att det här landet, det här folket stod på sin höjd. Och det var ju den här tiden som judarna sen alltid såg tillbaka på och väntade sig att den skulle återkomma. Så under Jesus tid då, när det här landet var ockuperat av romarna, då väntade sig judarna då en ny kung David som skulle befria dem. Och en kung smorde man med olja på huvudet när han kröntes då. Och en smord kallas för en messias. Så den här messias som judarna väntade sig, det var alltså en ny kung helt enkelt som skulle komma in då med stridsvagnar och artilleri. Så de var lite besvikna då när Jesus rider in liksom på en åsna då. På en moppe liksom. Inte riktigt vad de hade väntat sig. I alla fall, det går händelsen lite grann i förväg. På grund av de här kungarna då och deras dekadens. Man kan säga att dekadensen började på riktigt. Det var Davids son Salomo. Han som kändes för sin vishet. Han började också bra. Men så spårade han ur, han byggde palats, han hade 1000 kvinnor. Det var kanske inte antalet igen. Egentligen var det inte antalet som problemet. Problemet var att han gillade exotiska kvinnor. Och ni kommer kanske ihåg det första av de här budorden. Så att de hade under stor möda rensat det här landet på främmande gudar och folk. Och nu börjar deras politiker och ledare bjuda in främlingar igen. I strid mot det första budordet. Och så börjar man spåra ur. Man börjar med avgudadyrkan. Och man flyttar in avgudar i templet. Och sådana grejer. Så det börjar spåra ur riktigt. Och då finns det då en profet här. Som varnar för det här. Många profeter som varnar för materialismen. Att de är på fel väg och så vidare. Och det finns en som heter Jesaja. Som råkar vara, jag menar, favoriter. Han skräder inte orden. Jag ska läsa lite grann hur han varnade folket. Och ledarna framförallt. Det var egentligen oftast ledarna som han fördömde. Han börjar så här. Hör Herrens ord, ni Sodoms förstar. Lyssna till vår Guds undervisning, du Gomorra folk. Vad vet ni om Sodom och Gomorra?
Det var syndiga nästan som... Man kan dra paralleller till vår samtid.
Sodomi kom ju av ordet staden Sodom. Så det här var mycket dekadenta städer. Och som...
Har man bildat något på Gomorra då? Det måste jag kolla upp.
Jag vet inte. Gonorré kanske. Jag vet. när jag läser så här, Sodomsfurstar, då dyker upp i mitt sinne den här bilden när alla partiledare står och viftar med prideflaggor.
Jonas Gardell vill väl bli en av dem, kan jag tänka.
Ja. Så Sodomsfursta kan vi kalla våra politiker. Hör Herrens ord, ni Sodomsfurstar, och lyssna till vår gudsundervisning, du godmorgon folk. Ett land är en ödemark. Era städer uppbrända i eld. Era åkrar förtärs i er årsyn av främlingar. En ödemark är det som efter främlingars framfart. Så att vi kan ju jämföra lite grann med våra, vad heter de, utanförskapsområden som blivit öde. Företagen flyr och bommar igen. Och sen säger han, mitt folks förtryckare är barn och kvinnor härskar över det.
Mm, just det.
Så vi har barnpolitiker och kvinnligt styre. Jag tror det var Norge där alla ministrar nu är kvinnor också.
Nej!
Nu var jag såg en bild på det här för några veckor sedan.
Åh, herregud.
Och sen säger han, o mitt folk, dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg du skulle gå. Så att ledarna vars uppgift är att gå i bräschen och göra det rätta och goda, det är de som för folket vilse. Hur har inte den trogna staden, det vill säga Jerusalem, hur har inte den trogna staden blivit en hora? Den var full av rätt. Då bodde rättfärdighet där inne, men nu mördare. Ditt silver har blivit slagg. Det är intressant, för att vi har inte pratat om pengar än i ekonomin, men silver var pengar. Det kungarna gjorde var att de tog silvret, spädde ut det med lite skräpmetaller och sen så satte man i cirkulation igen. Så det här var ett sätt man skapade inflation förut. Innan man kunde bara trycka på en knapp och skapa det digitalt. Så spädde man ut pengarna, silvret, med skräp. Så de hade då inflationsproblem också, vilket man alltid har i civilisationers slutskede. Ditt silver har blivit slagg. Ditt ädla vin är utspätt med vatten. Vi har ju också sådana här, vad kallas det när man gör mindre paket hela tiden, förpackningar?
Krympflation.
Krympflationen, säger man. Det hade man också då. Man spädde ut vinet och pengarna. Dina ledare är upprorsmän och tjuvars kumpaner. Alla älskar de mutor och jagar efter vinning. Den faderlöses rätt, den försvarar de inte. Och änkans sak kommer inte för dem. Era händer är fulla av blod. Tvätta er och gör er rena. Ta bort era onda gärningar ur min åsyn. Sluta göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott. Sök det rätta. Sök det rätta. Tillrättavisa förtryckaren. Alltså, jag tänker på liksom korruption i rättssystemet här också. Man tillrättavisar inte förtryckaren nu för tiden.
Nej, de säger man ju, hur tänkte du nu?
Ja, precis. Ni såg kanske kommentarerna i svenska medier på de här fyra terroristerna från Moskva. Man jagar dem och spöjar skiten i dem. Ja, men även terrorister är människor och har rätt till en värdig behandling. Mm. Försvara den faderlöses rätt. Stöd änkan i hennes sak. Om ni vill att höra ska ni få äta landets goda. Men om ni vägrar och är motsträviga ska ni förtäras av svärd. Så var det med det löftet. Ja, så det var tre kungar, Saul, David och Salomo. Salomo, han höjde skatterna fruktansvärt mycket för att finansiera sina kvinnor och palats. När han dog så skulle hans son ta över. Och då frågade han sina vänner som han anlitade som rådgivare då. Ja, vad tycker ni? Folket gnäller på skatt. Ska jag sänka nu när farsan är död? Och de säger, nej, 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 du ska höja skatten. Passa på nu. Ja, så går han ut och säger till folket, nej, vi ska höja skatten. Och då sa folket det som Leif Östling heter han.
Vad fan får vi för pengarna?
Precis. Vad det folk sa. Och då delades landet i två delar. Så i söder så hade du då judastam och i norr så hade du de här tio stammarna, som man kallar de tio förlorade, de tio stammarna. Det ska vara 12, men det är en av dem som är lite utspridd bland dem i båda de här lägren. Så de tio stammarna startar eget. Och de blev, ja, de byggde egna såna här guldkalvar som folket kunde dansa omkring, för att kungen där ville inte att de skulle åka ner till templet i Jerusalem och dyrka, så han byggde guldkalvar åt dem. Så de här spårade ur ganska snabbt och blev då intagna av assyrierna 122 före Kristus. Assyrierna var ett oerhört brutalt folk, krigare. Och de här tio stammarna då blev spridda för vinden. Man talar om tio förlorade stammarna. Och det är många som hävdar då att européerna till exempel är en del av de här tio förlorade stammarna.
Det hade jag aldrig hört.
Nej, det finns många teorier om det där, vart de här tog vägen.
Det låter också som en bok för Dan Brown att skriva. Han som skrev Da Vinci-koden.
Ja. Jag tror till och med Strindberg skrev någonting om det.
Ja. Han var inte så noga med detaljerna heller.
Nej. Men ja, det finns många spekulationer kring det i alla fall. Så då var det bara judar kvar i söder. De klarade sig lite längre. Men de ballade också ur. Så deras profeter varnade dem också då. En dag så hade man en kung som hette Josia. Och han sa, vi har det här gamla templet som är från tidigare kungars tid. Det är en massa bråter där i. Jag tycker vi ska liksom restaurera det här och försöka bli, ja, skärpa till oss lite grann. Och så hittade han då i det här templet lagboken från Moses tid. Och där stod det, ni ska fira påsk varje år till minne av er befrielse ur slaveriet. Och gör ni det så kommer ni för alltid vara fria. Och han blev förskräckt när han läste det här, för att de hade inte firat påsk på lång, lång tid. Så han utlyste obligatorisk påsk, rening, påsk, nu kör vi. Och sen pratade han då med en profet om det här. Och profeten sa, ja, det är bra det du har gjort, men jag har ett budskap till dig från Gud. Han säger, på grund av din rättfärdighet så kommer du att få dö i frid. Men för det här folket är det kört. De kommer att slaktas. Ja, och det som händer sen då är att det här juda intas av babylonierna. Det var en maktkamp då mellan assyrierna som tog in de här tio stammarna i norr. Och babylonierna som var söder. Båda de här var ju då mesopotamier mellan Eufrat och Tigris. Och assyrierna var ju då ett krigarfolk. Och babylonierna, de var vetenskapsmän och de var astronomer. Och de tre vise männen kom ju från Babylonien lite senare i historien. Och i Babylonien så fanns det också en av världens tio underverk, om ni kanske kommer ihåg.
Babels torn.
Nej, det var inte ett av underverken. Babylons hängande trädgårdar fanns det någonting som hette.
Ja, det känner jag till.
En av antikens tio underverk. Jo, så det här var ett väldigt avancerat land. Men i alla fall, de här då intog juda och förde bort judarna i fångenskap till Babylonien. Och där var de då fångar i 40 år. Och sen kom perserna och besegrade babylonierna. Och han befriade då judarna, eller sparkade ut dem, jag vet inte vilket. Men de fick åka hem igen i alla fall då. Precis som profeten hade förutspått. 40 års fångenskap, sen får de åka hem. Så åkte de hem, byggde upp ett tempel. Och det här hade då funnits ett löfte om att de skulle få återvända till sitt land. Och det löftet uppfylldes härmed. Och det här tolkas ju då lite galet nu för tiden, som att judarna skulle ha ett evigt löfte om det här landet. Löftet att återvända till det här landet, det uppfylldes då. Det fanns inget evigt löfte om det. Så det är redan uppfyllt. Och man sjabblade ju bort det också naturligtvis då, på slutet i alla fall. Avslutningsverserna här i Gamla Testamentet, absolut sista verserna, den lyder så här. Så jag ska sända till er profeten Elia, säger Herren, innan hans stora och fruktansvärda dag kommer. och han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. För att jag inte när jag kommer ska slå landet med tillspillogivning. Så det här anspelar ju återigen då på det här löftet, det här budordet. Vänd ditt hjärta till dina fäder. För att landet inte ska slå sönder. Jag tycker det är intressant sista vers i hela den här boken. Och här talas det om den här profeten Elia som ska återvända. Och judarna än idag, varje gång de har sitt påskfirande så har de en stol tom vid bordet för profeten Elia som ska komma tillbaka. Ja, sen är det ett glapp då på 400 år. Sen kommer då Jesus. Och då ja, så blir den här påsken då en kristen högtid. Och det utspelas ju då under påskveckan som började här i söndags med palmsöndagen. När Jesus rider in i Jerusalem på sin havremoppe. Inte på en stridsvagn. Men han är då i Jerusalem en vecka. Varje påsk så kom judarna då till Jerusalem. Och så höll de till runt templet där och gjorde sina årliga offer och offerriter och så. Donerade pengar och så. Så då är Jesus där också under påsken. Och undervisar och retar gallfeber på de här judiska prästerna och ledarna. Och till slut säger de att vi måste döda honom. Eftersom det var under romersk ockupation så kunde judarna inte döda honom själv. De hade viss juridiskt självstyre, men dödsstraff fick de inte utdöma då. Och därför var de tvungna att överlämna honom till romarna. Och den här Pontius Pilatus sa, men liksom, vad har han gjort? Han har gjort någonting i religion kanske, men det är ingenting som stör mig. Liksom, vad har jag med det att göra? Så han var väldigt irriterad på den här. Men de skrek och gapade och till slut så fick hon honom att korsfästa honom. Sen satte han satte ju en skylt ovanpå korset där. Jesus av Nazaret. INRI brukar det förkortas. Jesus av Nazaret, judarnas konung. Och jag tror att det var en trollning av Pilatus. Sätta det på Jesus kors. Så judarna accepterade absolut inte honom som sin konung.
Mm-hmm. Du menar så?
Och sen hade... Ja, han var så less på dem. I alla fall, det här skedde då på långfredagen. Korsfästelsen. Så att i kristen tradition så är långfredagen en tyst och stilla dag. Man ska helst ha tråkigt på långfredagen. Och inte ägna sig åt några nöjen och sånt, utan man ska minnas den här korsfästelsen. Och sen då så på påskafton då så uppstod han och då har han brutit dödens band. Och där har vi den kristna påsken.
Men hur ska man se på det här? Israeliterna firade påsk för att man firade friheten från slaveri.
Ja.
Och traditionen, den traditionen hade man för att minnas. Sen har vi då kristendomen som har Jesus korsfästelse och död. Men hur mycket av den gamla komponenten finns kvar i... Vi säger ju till exempel idag glad påsk.
Ja.
Som en hälsning. Och om man då betraktar den kristna påsken som uteslutande en fråga om Jesus död och uppståndelse, då blir det... Eller ja, inte uppståndelse kanske då, men... Eller jo, ja, jag vet inte. Hur ska man betrakta det där?
Ja, det finns ju en koppling här, om man säger. Från den gamla påsken så offrade... Eller man offrade ju ett felfritt lamm åt osyrat bröd och bittra örter. Jesus har ju kallats då för Guds lamm. Och i kristen tradition så är ju då den ursprungliga påsken en kan man säga, en framåtblickande ceremoni eller högtid till den dagen när Guds lam skulle offras på korset. Så att så hänger det ihop. Judarna själva ser naturligtvis Jesus som en bedragare. Det har ju ingenting med den kristna påsken att göra. Men det är kopplingen. Och sen kan vi kan ju påminna om att glad påsk, det säger man först när Jesus har uppstått. Inte när han sitter på korset. Det vill säga på påskdagen får man säga glad påsk. Innan dess så är det ett lidande. Sen är det lite roligt med påsken också, för det är ju en rörlig högtid. Julen är ju alltid den 24-25 december. Men påsken flyter omkring. Påskdagen, jag ska se om jag kommer ihåg det här, det finns en regel, är så här. Påsken infaller första söndagen efter första fullmåne, efter vårdagjämningen.
Mm-hmm, det såg det.
Så vi har ganska tidig påsk i år, för vi hade vårdagjämning bara för några, ja, några 20, dagar sedan.
20 mars råkar jag veta.
Ja, precis. Och det här, den här lustiga definitionen av påsken, den gjorde ju att man var ju tvungen att försöka förutspå vårdagjämningen och fullmåne och grejer. Så det här bidrog till en kraftig utveckling av astronomin som vetenskap. Man lade ner mycket möda på att räkna ut när påsken skulle infalla varje år. Intressant bieffekt.
Mm.
Ja, så är det. Så att man kan ju om man vill fira riktig kristen påsk. Det kan man ju faktiskt följa i Nya Testamentet. I de fyra Matteus, Markus, Lukas, Johannes, de fyra evangelierna som berättar om Jesus liv. Så kan man faktiskt läsa dag för dag vad han gjorde i Jerusalem. Som ledde upp då till korsfästelsen. Man vill riktigt komma in i känslan. Till exempel då när han botade sjuka eller retade de judiska fariseerna eller tog sig ur deras list. Jag försöker sätta dit honom hela tiden då.
Firar du påsk på något speciellt sätt?
Nej, jag firar inte påsk på något speciellt sätt annat än att jag försöker liksom, under påskveckan försöker tänka okay, vad händer idag? Då? Vad händer idag? Och sen på långfredagen försöker jag ha det tråkigt.
Ja, men det är ändå traditionellt hållet.
Ja. Jag skulle inte vilja göra något, liksom, ge mig ut långfredagen ledig dag, nu ger jag mig ut och åker vattenskidor eller snöskidor eller kanske mer relevant på årstiden. Nej, jag försöker hålla det lugnt. Men sen, umgås med familjen.
Min mormor sa alltid att hon inte fick peta naglarna för sin svärmor på långfredagen.
Ja, riktigt strikt alltså.
Ja, hon var, nu kommer jag inte ihåg om hon var baptist tror jag. Svärmor, om jag inte minns fel. Min gammelfar, ja, min morfars mamma.
I min hustrus barndomshem så där var det ju, där gällde ju sabbaten, så att där var det, jag vet inte vad jag ska kalla det.
Alltså riktig judisk sabbat och inte öppna dörrar och...
Nej men alltså du skulle inte arbeta på, säger man till det?
Mm.
Blanda ihop begreppen här.
Nej, stämmer.
Så att någon slags gammaltestamentlig version i, i norrländsk modern tappning.
Ja. Jag berättar förresten hur judarna överlistar sin egen gud.
Nej.
Ja, men det är en ganska rolig historia. Det är så här. De hade ju sabbaten. Det var ett av de 10 budorden. Ni ska helga sabbaten. 6 dagar ska du jobba och den 7:e ska du vila. En av profeterna, han förklarar att på sabbaten så ska man inte handla och jobba och sådär. Det innebär att du inte ska bära någonting från torget hem till dig själv. Du ska inte bära någonting från en offentlig plats till en privat plats. Ta han som exempel. Och då har ju då judarna tagit fasta på det som definition på vad man får göra på sabbaten. Du får inte bära någonting från en publik plats till en privat plats. Det är för dem då. Det här är som jurister. De, ska man säga, försöker tolka och hitta kryphål. Och sådär. Mm. Men då tar de i alla fall som en här definition på att helga sabbaten. Inte bära från offentlig till publikplats. Ja, vad kan vi göra då? Jo, men då kan vi göra så här. Vi kan sätta en mur runt vår stadsdel. Och plötsligt, vips, så är allting privat. Alltså kan jag fortsätta bära saker från torget eller gå till min arbetsplats. För allting är ju nu privatplatser. Det finns ingen offentlig längre. Och så kan man tänka så här, men det är jobbigt att bygga en mur. Det räcker ju om vi ringar in det här med en tråd. Så vi sätter en tråd runt vår stadsdel. Och plötsligt är allt innanför den här tråden privat. Och jag kan fortsätta bedriva kommers, handla och leva som vanligt på sabbaten. Och fortfarande uppfylla det här budet. Det vill säga, jag har överlistat min gud. Och då kan du googla på ordet eruv. För det är vad man kallar den här tråden. Så i alla stora städer i världen där det finns mycket judar, där finns det eruver. En tråd som går runt de här judiska bostadsområdena. Och dagen innan, på kvällen innan sabbaten, de firar sin sabbat på lördag, så har de speciella någon som anlitat för att gå runt för att se att eruven inte är bruten. Och sen när det är konstaterat att eruven inte är bruten, eller om man lagar eruven, och den här går ju några meter över marken, sen kan då sabbaten inledas. Och man kan fortsätta bedriva kommers. Och man är smartare än sin egen gud.
Jag googlade det här nu. Och Google, om man skriver in eruv, så föreslår Google fortsättningen Manhattan.
Ja, ja, absolut.
Och första träffen är från npr.org, som jag inte vet vad det är.
Men... NPR, det är amerikanska SVT.
Okej. Okay. Och jag läser bara från själva previewn här i Googles sökträfflista. Så står det så här: A fishing line encircles Manhattan. Manhattan's eruv may be the most expensive in the world. It is a thin fishing line above the skyline that encircles the island.
Okej. Ja, det är effektivt.
Men det här finns, det finns i många städer i världen, stora städer. Men det är liksom, jag tycker det är helt fantastiskt på något sätt. Det är, ja.
Ja, men jag tänker, det är två saker som slår mig. De kanske är långsökta bara två här, men i asatron, som jag inte är speciellt intresserad av egentligen. Jag tycker det är kul, det är en del av vår historia och sådär, men för mig personligen så är det ingen stor grej. Men en sak jag uppskattar där, det är mänskligheten hos gudar och halvgudar och alla andra karaktärer som finns i den här mytologin. Ungefär lite på samma sätt som i grekisk mytologi. Och i ett sånt trossystem, eller vad vi ska kalla det, så där är det ju naturligt att tänka i termer av att försöka lura gudar, eller det är liksom, det är inbyggt i hela konstruktionen på något sätt. Men om man då tittar på monoteistiska religioner, så kan vi ta då istället för kristendomen då, så, eller judendomen, så om man tänker sig islam, håller de på med sånt? Kan man lura Allah? Jag vet inte. Det är liksom, det här är ju egentligen rätt särskilt, eller kanske då, eftersom jag inte är teolog så vet jag inte, men det kanske är rätt särskiljande drag ändå inom de monoteistiska religionerna, såna här idéer.
Jag vet inte om det är just monoteistiskt eller om det är just judiskt. Därför att, för det första har jag inte hört talas om att det skulle finnas något liknande i islam. Och mig vet det, finns det inget liknande i kristendom heller, att försöka var smartare än Gud. Då. Men de, efter att Moselagen kom till, Moses skrev ner lag då, där de 10 budorden en del då. Och sen uppstod det, precis som hos oss, ett släkte av jurister som sysslar med att tolka lag, hitta kryphål i lagen, utöka lagen, hitta tillämpningar och tolkningar av lagen. Och här har vi ju någonting då som är väldigt judiskt, för att när Jesus kom då så hade det här urartat till en grad att de hittade på egna bud och la på. Så det blev ännu mer, det räckte liksom inte med Moses lag som var jobbig nog. Det skulle vara ännu mer regler. Hur många steg får man gå på sabbaten? Får man tända en lampa? Får man dra upp en oxe ur en brunn på sabbaten? Ja, sådär. Höll de på hela tiden. Så när Jesus kom så var han bort med det där. Det är människobud. Se till hjärtat. Se till andemeningen. Vilket också bidrog då till att han skaffade sig ovänner. Men det var mycket så bokstavstolkning av lagen. Det finns också ett annat exempel. Jag vet inte om ni har sett de här. Judarna har ofta en liten låda på pannan när de ber. Mm. Och remmar som de lindar runt armen. Och det där kommer av, ja, i Moseböckerna. I Moselagen står att du ska ha Guds ord på din panna och på din arm. När jag läser det så läser jag, det här är symbolspråk. Du ska ha det, du ska ha Guds ord liksom i ditt sinne, du ska komma ihåg det och tänka på det. Men då för judarna så är det här bokstavligt. Okej, okay, jag ska ha hans ord på min panna. Okej. Okay. Mm. Då måste jag ha en liten låda på pannan där jag stoppar in Guds ord i en liten pappersrulle. Och sen ska jag linda den där runt huvudet. Och så ska jag göra samma sak på min arm. Okej. Okay. Och sen så
alltså det här blir regler. Väldigt konstigt alltså.
Ja, tefillin heter det.
Jag vet, alltså jag känner till det här, men inte orsaken bakom, men det är väldigt roligt.
Ja, och sen så uppstod det regler för hur många varv ska man linda runt armen och exakt vilken vinkel ska remmen ha vid pannan där man sätter den här lådan.
Det finns väl något sånt också med de här lockarna också.
Ja, det kan det vara också.
Men jag tror att den här typen av grej finns ju i islam också. Det finns ju en massa konstiga liksom, levnadsregler då. Hur går man på toaletten på ett korrekt sätt som muslim?
Ja, just det.
Ja. Men så att hur religionen kan gå in då och efter övertolkning av lärda män gå in och detaljstyra människors liv, det tror jag finns liksom på båda ställen, men det här med att liksom lura Gud, jag undrar om det finns i de andra två. Och sen tänker jag så här att kristendomen är ju alltså trots att vi i det sekulära Europa har Vi har givits bilden av det tidigare kristna samhället som varit väldigt regelstyrt då på något sätt. Så tycker jag nog att kristendomen har en pragmatisk ådra ändå.
Jo, men det handlar ju om att titta, okay, vad är essensen, vad är andemeningen i det här? Är det att jag bokstavligen ska lyda en sabbats ett sabbatsbud genom att dra ett snöre runt min stadsdel, eller vad är tanken med det här? Jo, tanken är att du ska inte ägna dig åt materialism och pengar 7 dagar i veckan. Du ska ha en dag när du gör någonting annat, när du vilar, dyrka Gud eller ja, ta hand om din familj eller någonting. Det är andemeningen.
Men det måste ju funnits många knäppa regler inom kristendomen, men också genom årtusendena.
Jo, det. Människor hittar ju på grejer.
Ja, jag menar.
Överallt, och har jurister och texttolkare, så skapar ju de ett skrå kring det här. Somliga hävdar att romarriket gick under för att det var överlegaliserat också, på samma sätt som EU kommer gå under. Därför att det finns regler för allt.
Men judendomen har ju knappast gått under.
Ja, jag vet inte. Som religion vet jag inte. Det är många Jag skulle inte påstå att alla judar är hängivna sin religion.
Nej.
Det är så många ateister där också.
Ja, det gör det.
Det är ingen stor religion så om man ser på antalet människor.
Men i Israel så är det ju... ja, nu ska vi inte spåra ur på det. Men det, jag tycker att det är väldigt intressant. Kanske mer de politiska implikationerna då, med tanke på vad som händer i Gaza och sådär nu då. Men jag ramlade på en väldigt intressant text där, för mig som helt okunnig då, var det väldigt intressant i alla fall med vart Israel är på väg i demografiskt avseende då.
Mm.
Invandringen till Israel, den är på sån låg nivå nu att den är inte intressant. Och de olika grupperna i Israel kan då beskrivas, man kan göra vissa man kan kategorisera den judiska befolkningen, där man har då en sekulär del helt enkelt, och sen har man då, kommer jag aldrig ihåg hur det här ska uttalas, men heredim eller något sånt där, alltså väldigt religiösa konservativa judar som, och det intressanta här, det är de enorma skillnaderna i födelsetal, så att de här religiösa de får jättemånga barn. Problemet då för staten Israel, problemet, det är att de vägrar delta i det militära försvaret och männen arbetar inte. Utan det här är en andel av Israels medborgare som försörjs av resten, och deras andel ökar snabbt. Och det här kommer ju då, man kan ju betrakta det här rent nationalekonomiskt, det kommer ju bli ett jätteproblem. Och det kommer även bli ett problem då militärt. Så att en krympande andel ska bära hela ekonomin och hela det militära försvaret av Israel. Tydligen så har det gjorts försök då från staten och det politiska ledarskiktet att försöka inlämma de här i militären då, men det vill liksom inte lyckas.
Många av de här är väl de är väl emot det sionistiska projektet överhuvudtaget. Existensen av Israel.
Ja, men de är nog en delgrupp av den här gruppen som jag beskrev nu.
Mm.
Men de finns ju också då. Som de anser sig naturligtvis vara judar och en del av det judiska folket, men staten Israel är ingenting som de har något speciellt varma känslor för.
Ja, de menar att den inte ens får finnas, eftersom de har förstått det som att de ska inte ha ett eget land förrän den här Messias kommer tillbaka.
Ja. Och det leder ju till, det kommer en hel del videos så där från Israel med demonstrationer och konflikter då, som vi inte är vana vid att se. Och de här, om vi lite löst kallar dem för judiska antisionister, de får helt enkelt stryk av av makten, va? Och blir behandlade väldigt brutalt. Så jag tror att Israel kommer ha, de har väldigt stora problem framöver, interna problem som
absolut inte. Ja. Inte homogent på något.
Nej. Och man ska komma ihåg att som stat så är de ju helt unga. Alltså, när pratar man traditioner och så kan man rakt upp och ner säga om den israeliska staten att det finns inga. Alltså, en stat skapar sig inte relevanta traditioner på så kort tid, utan de är ju i någon mening under utveckling fortfarande. Så att ingen vet liksom riktigt var det här ska ta vägen.
Och nu är det kanske till och med relevant att ställa sig frågan om det överhuvudtaget kommer finnas kvar om några år.
Ja, personligen så tror jag ju att de har slagit in på en väg som riskerar hela projektets existens.
Mm.
Men ja, det var en parentes.
Yes. Ja, nej, men det är väl ett jag har dragit ut på tiden här idag. Men trevligt som vanligt. De som inte orkar lyssna, ja.
Får lägga på, stänga av bara.
Ja, precis.
Det viktiga här nu är att vi har tråkigt på fredag.
Just det.
Och att vi säger glad påsk först på påskdagen.
Exakt. Det är det. Om vi ska ta någonting ifrån den här långa episoden så är det det.
Och hedra våra förfäder.
Ja, och att gamla testamentets påsk är en hyllning av friheten.
Jag måste bara säga, eftersom vi har pratat så länge, jag måste bara säga en sak till. Jag brukar säga gamla testamentet som kollektivistiskt, nationalistiskt. Det är mycket som handlar om hur skyddar vi vår nation. Och när man talar om frälsning, eller man ska säga för att använda ett sånt religiöst begrepp, så är det är en nationell fråga. Hur skyddar vi vårt folk? Nya testamentet är individualistiskt. Där är frälsningen personlig. Och jag skulle påstå att den västerländska civilisationen har varit så framgångsrik för att den har varit en balans mellan det kollektivistiska och det individualistiska. Inte kollektivistiskt till den grad att det blir liksom åderförkalkat. Och inte individualistiskt till den grad att det blir dekadent. Ja, det är väl dit vi är på väg nu, men under lång tid så har det varit en fin balans mellan de här två. Och du nämnde också asatron och det här då. Och idealen i det gamla testamentet är väldigt likt de fornordiska, germanska idealen. Det är starka män, det är krig, det är vinna. Det är vems gud är starkast. Den typen av attityd. Och man uppskattade också visdom. Och gärna formulerade i form av ordspråk. Precis på samma sätt var det då hos våra förfäder. Om du tar till exempel läser den poetiska Eddan, så är det också en samling av ordspråk. Där man försöker liksom koka ner visdomen då i små poetiska stycken. Och jag har ett exempel jag brukar ta. Det är, läser man då i gamla testamentet som är, ja, det här, vid det här laget så var det kanske, det finns en bok där som heter Ordspråksboken som är rolig. Den kan man bara läsa rakt av, för att där står det en massa ordspråk och många av dem som vi använder fortfarande idag. Det finns en där som andemeningen är att om du är dum i huvudet, knipkäft, så kommer ingen veta att du är dum i huvudet.
Och det där borde folk lyssna på.
Och nästan exakt samma ordspråk finns då i den poetiska Eddan ett par tusen år senare. Så det är väldigt lika ideal i de här två kulturerna. Så att jag rekommenderar läsning av det gamla. Jag har ju faktiskt gjort en bibelkurs en gång i tiden som ligger på YouTube.
Den är väldigt bra. Avsnitt. Och jag somnar ju alltid då, men den är väldigt bra.
Ja, det är 10 delar. Jag går igenom hela Bibeln. Och om man googlar eller YouTubear på, jag tror att det är Gud, frihet och antiglobalism. Ja, just det.
Men du,
jag vet inte varför vi hade den titeln, men där ligger den i alla fall.
Jag tycker att den här borde finnas som ljudfil också. Så man kan
ha ladda ner, menar du?
Ja, precis. Man kan ha den i sin lilla poddapp.
Jag tror man kan ladda ner från YouTube, gör man inte det?
Nej, det måste man ha någon så här specialkonto för. Man måste betala, tror jag.
Aha. Ja, vi får lösa det. Så man kan ladda ner den.
Och så ska vi ha barnens bibel också, det vet du.
Ja, det är också ett projekt som ligger framöver. När jag kommer in i EU-parlamentet, då kommer jag lyfta hög lön och så kan jag göra sådana roliga saker.
Just det, det är det som är hela planen.
Ja, jag bara skojar. Ja, men Om inte annat, annat. Nu vet jag inte vad jag ska önska er då. Jag kan inte önska glad påsk än, för det är för tidigt.
Nu är det fridfull påsk, va?
Fridfull påsk. Mm. Ja, vi kör på det. Fridfull påsk. Så hörs vi snart igen.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.